Jag har talat lite grann utgående från bergspredikan. Jag har kallat den här serien för himmelriket på jorden. Det var ju så att Jesus, han talade mycket om himmelriket. Han talade om att han kom med himmelriket. Jesus, han talade mycket om himmelriket för att det var det som han hade kommit för. Matteus, han vill gärna visa det att Jesus, han var den här Messias som fanns utlovad och han skulle komma med himmelriket. Det stod om honom i Gamla testamentet och Jesus, han predikade mycket om himmelriket. Och när han sände ut sina lärjungar så sa han att de skulle göra alla folk till lärjungar och att de skulle döpa dem, de skulle lära dem allt som Jesus hade befallt dem. Så Jesu undervisning måste ju vara väldigt viktig för oss. Och den finns väldigt koncentrerat just i den här bergspredikan. I Matteus 5 till och med 7. Och bergspredikan börjar, som vi kanske kommer ihåg, med en beskrivning av de här förutsättningarna som behövs i hjärtat hos dem som söker Guds rike. Jesus säger att de här som är fattiga i anden, som är sörjande, som är barmhärtiga och så vidare, att de är faktiskt världens ljus och jordens salt. Och han säger att deras rättfärdighet behöver vara större än de skriftlärdes. De behöver innebära också att hjärtat är rent. Att man inte bara bokstavligen följer vissa regler, utan att man är med hjärtat. Det talade vi om förra gången. Och den här rättfärdigheten i hjärtat, den vet vi ju nu att den kan vi ju inte få på egen hand. Utan det är någonting som vi får som en gåva av Gud när vi vänder oss till Jesus, när vi tror på Jesus. Vi kan ta emot den genom tro, Guds rättfärdighet. Och sen börjar den verka i våra liv så att vi faktiskt följer det som Gud vill att ska hända i våra liv. Och det som Jesus beskriver i bergspredikan. Och den här gången har jag tänkt, kallar jag det här avsnittet för skatter i himlen. Att samla skatter i himlen. Och det kommer att framkomma varför det heter så. Vi talade alltså senaste gång om att det är väldigt viktigt hur den inställning vi har i hjärtat. När vi försöker att undvika att göra det onda. När vi försöker att följa Guds vilja i våra liv. Och Jesus fortsätter med att visa att det är lika viktigt att hjärtat är med när vi gör goda gärningar som när vi undviker de onda gärningarna. Vi läser i Matteus 6 och vers 1. Så säger Jesus så här: akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Och det som här är översatt i folkbibeln med goda gärningar, det stod öva er rättfärdighet, stod det i den gamla översättningen. Och i många andra översättningar, i Bibel 2000, så står det era fromma gärningar. Det är ett ord som användes ganska brett. Och det är faktiskt samma ord som sen kommer senare som handlar om allmosor. Att göra gott helt enkelt. Men att det har en underton av att göra någonting gott som har med tron att göra. Om vi gör goda eller fromma eller rättfärdiga gärningar bara för att få berömma människor, så finns det ingen lön kvar att hämta hos Gud, säger Jesus. Och vad handlar det här då om? Jo, på flera ställen i Bibeln så talas det faktiskt om att det finns en lön som väntar det rättfärdiga. Jesus säger till exempel att människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Och i Uppenbarelseboken så står det att jag kommer snart, har med mig min lön för att ge var och en efter hans gärningar. Så det finns en lön att vänta. Och det finns en lön som finns både på jorden och i den kommande världen. Det är ju så där, Jesus sa att det inte går att dölja en stad som är på berget. Och inte kan vi alltid dölja våra goda gärningar på det sättet att de inte syns. Ibland syns de, men motivet för att göra våra goda gärningar får inte vara att bli sedda av människor, att få beröm av människor. För då tjänar vi inte Gud, utan vi tjänar ju människorna då. Och så finns ingen anledning för Gud att ge lön. För vi har fått vår lön, vi har fått vår berömmelse av människorna. Och den här tankegången som Jesus börjar med, den här meningen att akta sig för att göra goda gärningar för att människorna ska se oss, den börjar utvecklar han. Och han tar tre exempel som är väldigt viktiga i den judiska tron. Det hörde till deras utövande av tron att man skulle ge allmosor, det vill säga ge gåvor av barmhärtighet till de som behövde. Och att man skulle be och fasta. Det var de här tre grundpelarna för själva utövandet av religionen eller tron. Så nu går vi över till det första exemplet där som han ger. Matteus 6, vers 2 till och med 4. Så säger Jesus: när du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Gåvan det handlar om här är inte bara vilken gåva som helst. Det är inte en födelsedagsgåva eller en julgåva. Utan det här är en gåva till dem som behöver någonting. Och jag har någonting som jag kan hjälpa någon annan med. Det finns någon i min närhet som har behov. Eller det kan gälla också att skicka gåvan långt borta. Till Tanzania eller Burundi eller någonstans. Eller vad det än är. Men det handlar om barmhärtighetsgåvor. Och det här med att ge hjälp till de svaga och de som behövde, det räknas faktiskt i Bibeln som en tjänst inför Gud. Inför Gud. Och så här står det i Jakobs brev 1 och 27. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Vi ser här alltså att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Det är en gudstjänst. Alltså när du hjälper de som har det svårt så tjänar du Gud. Vi tänker ofta att vi tjänar dem. Och visst blir det ju att tjäna dem också. Men framförallt är det en gudstjänst. Om man gör det med det rätta hjärtat. Och den andra versen som jag vill läsa också är från Matteus 25 och 40. Där säger Jesus om den sista tiden där att då ska konungen, alltså det Jesus, svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Där ser ni igen det, att det som vi gör mot Jesu minsta bröder, det gör vi mot honom. Det som vi gör mot dem som inte räknas som de stora och framgångsrika, det gör vi mot Jesus. Och så beskriver han i det sammanhanget om de som har besökt människor i fängelset, de som har gått till de sjuka och så vidare. Så att allt vad vi gör mot någon som har behov, det gör vi mot Jesus. Så att om man gör alla de här sakerna, liksom att slå på trumman på ett sånt sätt att det jag gör blir det viktiga, det som alla berömmer, då missar vi poängen med att ge till de som behöver. Då är det inte längre en gudstjänst. Då tjänar vi inte Gud, då tjänar vi inte Jesus, utan då tjänar vi ju faktiskt mer eller mindre oss själva. För att vi gör det för att få beröm, för att folk ska tycka att du har gjort så bra, oj vad du kan och vad du har gjort. Men när Jesus säger att i våra hjärtan, när vi gör någonting sånt där, så gör vi det för honom. Och då bär det frukt i våra egna liv. Och då får vi belöning av Gud, står det. En sann lärjunge hjälper andra inte därför att man ska synas eller för att på något vis det är socialt fint att göra inför människorna. Utan en sann lärjunge ger därför att han eller hon är barmhärtig. Jesus sa ju genast i början av den här predikan att saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Så barmhärtighet är en egenskap som Gud söker efter hos dem som ska bli hans lärjungar eller efterföljare. När vi ger saker så det är liksom inte för att uppfylla en viss kvot eller de här storleken på det du ger när du hjälper någon. Det är någonting som du bestämmer dig i ditt hjärta, säger Paulus. För att Gud älskar en glad givare. När du ger av hjärtat därför att du tjänar Gud. Det är därför som Gud älskar en glad givare. Storleken på din gåva eller vad du gör, det är någonting som behöver komma fram i umgänget med Gud. Men vi kan uppmuntra varandra. Vi får uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Det står det i Hebreerbrevet. Och därför uppmuntrar jag dig. När du står inför någon som behöver någonting, gör någonting. Gör det som du känner att det här skulle jag vilja tjäna Gud med. Det här skulle jag vilja göra. Var inte liksom, håll inte tillbaka då. Därför att som Paulus, han säger också det att det finns ett samband mellan att ge och att få välsignelse. I andra Korinthierbrevet 9 och vers 6 till och med 8 står det. Det säger jag. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Intressant. Gud älskar en glad givare. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Det är intressant när en lärjunge hjälper någon som har ett behov. Så påbörjas en god cirkel på något vis som kan beröra många. För att när jag ger så hjälper det den som får ta emot det. Och så hjälper det mig själv för jag får välsignelse från Gud. Och så får jag så mycket så att jag kan ge ännu till andra. Som kanske i sin tur kan ge till andra. Och så är det som Gud vill ha gjort igång på något vis. Det är på det sättet som Gud lönar. Han lönar dig, men han faktiskt lönar så pass att det räcker också åt dem i din omgivning. Det tror jag på. Och jag har sett att människor som lever i det här, jag säger inte att de far omkring och är jätterika, men de upplever sig rika. Och de har vad de behöver. Och ibland så är den här förnöjsamheten mycket viktigare än den stora mängden av pengar och egendom. Så det var det om att ge barmhärtighetsgåvor. Om att ge allmosor. Det som var den där första viktiga delen i deras trosutövning på Jesu tid. Vi går till den andra som handlar om bönen. Jesus han säger i Matteus 6 och 5 till och med 8 så här. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Ordet hycklare Det är faktiskt ett ord som kommer från teatervärlden. Det som används här i den grekiska texten. Därför att en hycklare, det var den som hade en mask på sig och skulle föreställa någon annan än vad han var. Det var en hycklare. Så ni ska inte göra som hycklarna som låtsas vara någon annan. De står där och ber i gathörnen och så vidare. Jesus fortsätter med sitt tema. De har fått ut sin lön. De har ingenting att vänta av Gud. Därför att de gör allt det därför att det är bara en mask. Hela deras böneliv är en mask på något vis. Därför att de gör det för att synas. För att märkas. För att människor ska tycka, oj vilka heliga människor de där är. Men om hjärtat är med, då är det en helt annan sak. Och det här som Jesus säger om hedningarna, det har också en bakgrund. Det var nämligen så att de här hedningarna som tillbad alla möjliga gudar, de hade utvecklat det här med att be till en slags konstform. De hopade vackra, fina ord. Men det var ju tomma ord för att de bad till gudar som inte var några gudar. Därför säger Jesus att ni ska inte rabbla långa böner som hedningarna. För de menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och jag har en liten känsla av att det här har förekommit i kristna sammanhang också. Jag vet att i vissa sammanhang så säger man till folk att nu får du be så och så många fader vår så är du förlåten. Jag har hört om att det har förekommit så tidigare i kyrkorna. Liksom det där att mängden av ord skulle ha någon betydelse. Men det är ju inte så. Gud vet vad vi behöver. Vår bön, när det är verkligen är fråga om bön, så behöver inte de där många orden. Men offentlig bön, alltså när vi ber så här i kyrkan tillsammans och någon ber högt, det kan öppna för väldigt mycket välsignelser. Alltså jag säger inte att vi inte ska be högt i våra kyrkor. Utan när vi ber högt och bönen kommer från hjärtat, då är vi ju inte hycklare. För då är det inte en mask den där bönen, utan det är faktiskt en bön som kommer från våra hjärtan. Och jag har upplevt många gånger när någon, särskilt när någon riktig sån här, vad ska vi säga, någon som förmodligen tillbringar mycket tid i bön där hemma i sin kammare också. Man känner att, åh, här är en människa som genast har kontakt med Gud, som är van att vända sig till Gud. När en sån människa ber i ett möte så blir jag faktiskt inspirerad. Jag kan känna välsignelse. Jag känner att den här bönen är jag med på. Det här vill jag också lägga fram inför Gud. Så jag går inte emot det. Och inte gör Jesus det heller. Utan jag tror att den typen av böner har sin plats. Men det är motivet hela tiden som styr vad som är en bön som Gud lönar och vad som är en bön som inte når längre än till taket och till öronen på dem som hör när man ber. Om din offentliga bön känns som att du gör det för att man ska, vet ni, det är en ritual eller det är någonting som folk förväntar sig. Att det blir lite som ett uppträdande. Oj, nu ska jag be liksom, och vad ska jag säga? Det kan hända att det är lika bra att du inte ber offentligt då, den gången. För att det kanske bara blir att du koncentrerar dig på vad du ska säga för ord och du glömmer bort vem det är du faktiskt vänder dig till. Men när din bön kommer från hjärtat, då kan du be också offentligt. Men det är ju lättare att be utan hyckleri om man ber hemma i sin kammare eller man ber i sitt hjärta. För att då är det ju ingen som ser och då är man ju säker på det sättet. Jag gör inte det här för att någon ska tycka att jag är bra, utan det här gör jag för att jag vill vända mig till Gud. Det är han som är i centrum. Det står i Hebreerbrevet att Gud lönar dem som söker honom. Gud lönar dem som söker honom. Det är Gud som ska vara i centrum för vår bön. Och så om vi går vidare i den här bergspredikan, Jag kommer inte att läsa det, därför att vi skulle kunna hålla 5 bibelstudier om det som följer här. Men där kommer Jesu bön. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Och så vidare. Den ger han som ett exempel på en bön som inte handlar om många ord och inte handlar om tomma ord. Utan det är en bön som innehåller väldigt mycket med väldigt få ord. Och Gud är i centrum. Den börjar ju med Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Det är inte en bön som liksom handlar om något annat än. Det börjar med Gud och sen kommer hela vår tillvaro in i den där bönen. Alltså bön är framförallt en tjänst inför Gud. Man tjänar Gud med sina böner. Och det kan man göra hemma, det kan man göra i kyrkan och det kan man göra ute på vägen. Jag ber när jag är ute och motionerar. Jag ber på andra ställen. Och då är det, där är det inte jätteviktigt liksom att det låter fint, därför att Gud, han ser ju mina tankar, så att jag mera tänker inför honom och liksom håller en kommunikation med honom. Så bön är en tjänst inför Gud. Nu ska vi gå över till den där tredje saken som är viktig. Alltså vi har talat om barmhärtighetsgåvor, vi har talat om bönen och nu ska vi gå över till fastan. Det är också någonting som var viktigt för judarna och som är viktigt i den judiska traditionen. Och det var de som lyssnade på Jesus. Därför så vände han till dem och tog exempel så de visste att det här var goda gärningar. Men han ville beskriva med vilken inställning man skulle göra de goda gärningarna. Jesus säger i Matteus 6:16 till och med 18. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar. Utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda bedöna dig. Egentligen så var fastan påbjuden bara vid ett tillfälle i lagen som israeliterna fick. Och det var på försoningsdagen skulle man fasta. Men de skriftlärda på Jesu tid, de rekommenderade ju fasta i alla möjliga sammanhang. Och de rekommenderade faktiskt åtminstone själva, för sig själva, att man skulle fasta 2 dagar i veckan. Så att de gick verkligen in för det här med fasta. Och Jesus, han säger inte om ni fastar så ska ni göra så här. Han säger när ni fastar ska ni göra. Så det var en självklarhet på något vis att man tjänade Gud med att fasta. Det var inrotat, det visste alla att ett sätt att öva rättfärdighet är att fasta. Och både av judarna och de första kristna så sågs det tydligen som ett självklart sätt att tjäna Gud. Man praktiserade det verkligen. Till exempel i Antiochia där den första stora kristna församlingen utanför Israel fanns, så står det i Apostlagärningarna 13:2 att när de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Lägg märke till det här uttrycket. De tjänade Herren och fastade. Alltså fastan var ett sätt att tjäna Herren. Det går igen i hela tankesättet att man tjänar Herren med det man gör. Man tjänar Herren med att fasta. Vi talar ofta om gudstjänst. Det är gudstjänst när vi kommer hit. Men det finns så många sätt att tjäna Gud. Det är genom att hjälpa de svaga. Vi tjänar Gud också med bönen. Och vi tjänar Gud när vi går in för fasta för att komma närmare honom. Det finns flera bra orsaker att fasta. Det ska inte vara en sån här religiös ritual som liksom får en att framstå som extra from. Ja, vi har en faste vecka här och så berättar man jättemycket om det. Och vi fastar här och vi fastar här. Och på något vis så blir det vårt fastande som blir den stora poängen, när det i själva verket är vi fastar därför att vi vill trycka undan annat som vill komma i vägen för våra tankar, så att vi inte får den kontakt vi behöver med Gud. För det är ju ofta så där att oj, just när man ska be så är man hungrig, så kan man gå och göra mat, och så blir det mat, och så är man ju för trött efteråt för att be. Och fastan kan innebära många saker, men att det är ett sätt att få en mycket klarare kommunikation med Gud. Ett sätt att umgås med Gud. På samma sätt som du går in i din kammare och ber för att umgås med Gud, så när du fastar så lägger du åt sidan olika saker för att du vill vara med Gud. Det är det som är poängen med att fasta. Det är inte för att andra ska tycka, oj, här har vi en väldigt from människa som fastar och sådär. Jag önskar att jag också, men jag blir alltid så hungrig, jag kan inte fasta som honom eller henne. Men det är liksom, det här jämförandet är väldigt ofruktbart. Det ger ingen lön av Gud. Utan när du fastar, du behöver inte basunera ut det, du behöver inte. Visst kan vi fasta tillsammans som församling, och då finns det ju en orsak att vi säger att vi fastar idag. Vi fastar den här dagen, eller den här veckan kanske vi fastar, eller någonting sånt där kan vi göra. Men att då är ju motivet inte liksom att, åh, den där församlingen är verkligen någonting, liksom de fastar sådär jättemycket. Och det är inte motivet. Det är väldigt viktigt att hålla reda på varför vi gör saker. Så om vi vill få lön av Gud, så gör vi det för att tjäna honom och ingenting annat. Och så ger han oss vägledning, han ger oss hjälp på olika sätt när vi vänder oss till honom i bön och fasta. Det tror jag väldigt mycket på. Och det finns så många exempel på i både historien och i den här församlingen, i andra församlingar. Så att jag vet att det är på det sättet. Jesus, han fortsätter med en sak som ibland läses som introduktion till nästa grej han säger sen längre fram. Men jag tycker på något vis att jag får det till att det fungerar lite grann som en sammanfattning av det föregående här också. När det står i Matteus 6 och 19-21. Då säger Jesus att samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. En lärjunge till Jesus är ju fokuserad på himmelriket och har sitt hjärta i det eviga, i det himmelska. Det som han eller hon gör på jorden har alltid en himmelsk dimension. Och det är det som avgör hur vi gör saker här på jorden. Och det är därför som jag tycker, därför vill jag sätta rubriken för hela den här serien, himmelriket på jorden. Himmelriket förverkligas på jorden. Vi lever med hjärtat i himlen, men vi är ju på jorden. Och Jesus, han vill lära oss hur vi lever med hjärtat i himlen, med fötterna på jorden. I samband med de här tre exemplen här förut om allmosor och bön och fasta, så har ju Jesus talat om lön av Gud hela tiden. Och jag tror att det är det som han syftar på här. Att om vi gör saker för att få beröm eller fördelar här på jorden, då samlar vi ju skatter här på jorden. Men om vi gör saker för att behaga Gud, för att vi älskar honom, för att vi vill tjäna honom, då samlas våra skatter i himlen. Det är därför som jag tycker att det här fungerar som en sammanfattning på det föregående. Även om han talar om skatter och senare kommer att tala om pengar och mammon och allt möjligt sådär. Men vi kommer till det en annan gång kanske, om vi får fortsätta, om vi får leva så länge. Hycklarna som han talar om, de har sitt hjärta på jorden. De får ut sin lön på jorden. Men den lönen försvinner ju väldigt fort. Även om du har du tänkt på det? Om du någon gång tycker att en människa har gjort någonting bra och du kanske berömmer den människan. Men det går inte så jättelänge så har du glömt att den där människan var så där bra. Det kommer så mycket. Att det är liksom lite flyktigt allt det här som rör sig här på jorden. Och så går man från det ena till det andra. Men det som samlas där hos Gud, det har bestående värde. Det håller ända in i evigheten faktiskt. Så att tjäna Gud med rent hjärta, med rätt fokus, så det belönas och det är ett sätt att samla skatter av bestående värde i himlen. Och Jesus han fortsätter med det är en vers som jag först undrar varför i all världen säger han plötsligt så här. I Matteus 6 och 22 och 23 så står det: ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jesus han har ju den här analogin om ljuset. Han sa ju att de ska vara världens ljus. Och han sa också att jag är världens ljus. Och så talar han om så mycket om mörker mitt i det här som han just har pratat om. Och jag funderar lite på det där, men jag börjar tänka så här. Är det inte så att just den här gudstjänsten, att tjäna Gud på de där tre sätten som han har sagt, är det inte det som gudstjänsten är liksom för vårt liv, vad ögat är för kroppen? Genom den här gudstjänsten så får vårt liv ljus. Genom att göra det på Guds sätt, vända sig till honom, tjäna honom, så får vårt liv ljus. Det blir liksom någonting helt annat i vårt liv. Vi vet vart vi är på väg. Vi snubblar inte. Vi får vägledning av honom. Vi blir av med det andliga mörkret i våra liv. Och på det sättet så passar det här han säger här om ögat. Om att ljuset i dig inte ska vara mörker. Passar väldigt bra. För om du ska vara världens ljus så kan du inte vara det om ljuset i dig är mörker. För det här ljuset som finns i dig, det kommer ut. Om det är ljus i dig så kommer det ut och då är du världens ljus. Då kan du vara världens ljus. Så tror jag att det är. Och jag hoppas att vi ska få uppleva det också i våra egna liv. Att vi tjänar Gud. Våra liv fylls av hans ljus och att vi också får vara med om att se att människor runt om oss här i våra trakter också ska få del av det ljuset som bara kan komma från Jesus, som kommer från Gud. Nu ska jag inte fortsätta längre, men jag ska påminna bara om vad det är vi pratar om idag. Att hjälpa de behövande, att be och fasta. Det är olika sätt att tjäna Gud framför allt. Man gör det goda, inte för att få berömma av människor utan för att tjäna Gud. Det är Gud som är centrum för våra eventuella goda gärningar. Och med den här inställningen så samlar man skatter i himlen. Och att tjäna Gud av hjärtat, det ger livet ljus. Det lyser upp vårt inre. Och ljuset kan sedan spridas också till andra. Från oss. Och det är så som Gud hade tänkt att livet skulle fungera för hans lärjungar. Vi tackar dig Herre för att du har gett oss den här möjligheten att få del av ditt ljus. Herre, hjälp oss att i vad vi gör vara dina tjänare, att vi gör det som är rätt inför dig, att vi tänker på dig när vi gör saker och ting som är goda. Att du får vara med i allting. Att det inte är vi själva som blir det viktiga. Utan att det är du som är vårt centrum. Tack att du vill låta det hända mitt ibland oss. Och i våra egna hjärtan. Amen.